Du gör som jag lärde ut inför avsnittet med Olof här för någon vecka sedan.
Ja.
En gästavsnittspepsi.
En gästavsnittspepsi. Så jävla god. Mm. Den är så god. Och nu i hösten här, Gusten, då väljer man ju såklart en Pepsi Max med smak. Jag ser raspberry, men jag gillar ju lime ändå, men det är min personliga.
Men
favorit.
Sen, jag är ju team Raheem Sterling. Mm-hmm. Så att jag dunkar vidare med flaskorna där han pryder etiketten.
Ja, såklart att du gör. Hörrni, drick mycket Pepsi. Skicka gärna in en bild när ni dricker höstpepsi i hashtaggen TotoPepsi som alltid lever 365 dagar om året.
Och så glömmer ni inte att en Pepsi till just det här avsnittet förhöjer upplevelsen.
Så är det.
Rulla igång Jingen Kim, så kommer här nu Lotta Schelin. Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Idag har vi en gäst och det är inte vilken gäst som helst. Det är nämligen, enligt mig, Sveriges största fotbollsspelare genom tiderna på damsidan. Vi säger varmt välkommen till Lotta Schelin.
Tack så mycket. Tack för den.
Skriver du under på min åsikt?
Ja, definitivt. Sen är ju Lotta generationen där jag i alla fall började följa damfotbollen mer. Och så alla de åren i landslaget, alla mål och alla framgångar. Också symbol för damspelare att komma ut i Europa och verkligen lyckas i en storklubb. Bana väg säkert för väldigt många damspelare som nu är ute i Europa. För nu tycker jag läser nästan varje dag att det är spelare som går till Juventus och olika storklubbar.
Mm. Ja, men det är ju svinhäftigt, för det var inte riktigt så när jag bestämde mig typ 2008 för att jag testar då liksom. Jag hörde vi har en målsättning att, eller vi ska vinna Champions League, och det var nog det jag liksom fastnade för. Jag tänkte att jag måste ge det en chans, så man var rätt glad för att man tog den chansen.
Fem raka Champions League-titlar nu på Lyon.
Jag ska
möta dem med mitt tjejlag om 2 månader. Har de bra akademiverksamhet också?
Ja. Jättebra. De toppar ju väldigt tidigt där nere i Frankrike, så att de har ju, jag skulle tro att de har de bästa i regionen liksom.
Vi möter PSG också, så har vi Wolfsburg och Sparta Prag, Kerpati Lviv. Så det blir tuff resa till Polen, eller hur?
Ja, men det var ju schysst upplägg. Ja. Det måste de ju vara svinglade för.
Det låter som att du ska rycka ut, ställa de 2 bästa och lämna landet och flytta till Lyon.
Jag har redan tagit de bästa i Stockholm och satt ihop i ett lag. Så det, jag har också selekterat tidigt.
Lotta, jag undrar vad du tänker när jag säger som jag gör, att du är den största spelaren vi har på damsidan genom tiderna. Alltså, hade vi suttit här med Zlatan, så hade han nog varit den enda på här sidan som eventuellt hade kunnat tillstå ett sånt epitet. Men jag tror att alla andra, Henrik Larsson eller Fredrik Ljungberg eller you name it, hade nog ändå inte vågat tillstå det utan sagt, nej men jag är inte störst. Men tittar man på dina meritlister och ditt CV, och vi ser 5 diamantbollar, överlägset flest. Vi har målrekordet i landslaget och alla titlar du har tagit på klubblagsnivå. Det är väl svårt för att inte tillstå att du är störst.
Ja, men ja, exakt. Men det var ju lite...
Hur hittar jag till ödmjukheten?
Ja, nej men exakt.
Hur hittar du till det här hörnet?
Alltså, hela grejen tror jag är att absolut, alltså går man på ren fakta och sådär, så kan man väl förstå att man säger så. Alltså det har jag ingen problem med att förstå, men samtidigt så levde ju jag i mina unga år under Umeås storhetstid och vet vad de presterade och hur sjukt bra de var. Och jag kollade på 2003 års VM-finalen, hela VM såklart, med VM-finalen. Så att jag har ju följt otroligt bra fotbollsspelare innan mig, som Vickan och Mosan och Hanna Ljungberg med flera. Och jag vet ju att Pia var väldigt stor på sin tid. Så att jag fattar ju att jag rent så här tid så ligger jag ju bra till, men jag
men du ska
jag
aldrig
ju
ta orden i din mun.
Nej, det hade jag aldrig gjort, för att det känns inte helt rätt. Jag känner nog att det finns några till som har presterat över på hög nivå över lång tid, som jag nog ändå vill ha med mig.
Men du är i alla fall med på, när vi är in i hyllningarna, på att du har banat väg för väldigt många svenska tjejer, och du är en stor idol för många. Jag berättar för mina tjejer, nu tar jag dem som exempel, men att du skulle komma hit så var det ju hur stort som helst liksom.
Ja, alltså det är så jävla, alltså det är sjukt kul att höra det, såklart. Och jag vet ju liksom när jag var liten, alltså jag har ju alltid fått tänka så att när jag var liten och fick träffa typ någon som spelade i damasvenskan, så var jag helt toppad. Så att jag kan ju förstå liksom att ja, men att de kan känna så inför oss gamla spelare. Men ja, det är, man försöker bära det med en stolthet liksom, för så är det ju verkligen. Och sen när vi pratar om liksom utlands äventyret så var det ju verkligen så, där och då så höjde man ju på ögonbrynen lite och undrade om eller vad jag skulle göra i Frankrike och vad det skulle göra med mig som spelare. Så att ibland får man ju chansa lite, och det gjorde jag verkligen. Och sen har det hänt otroligt mycket ute i Europa, så det är ju grymt kul verkligen.
Hur pirriga blev tjejerna när du sa att Kjell Jonevret skulle komma till Toto?
Nej, inte jätte. Kjell Jonevret var med i podden.
Det hade ju varit otroligt roligt vilken dag som helst på året att Lotta Schelin gästar Toto Balutto. Men det är ju en speciell dag, denna dag, 1 oktober. Du släpper nämligen din bok I huvudet på Lotta Schelin.
Snygg bok, måste jag säga.
Ja, men tack ska du ha.
Vi ska alldeles strax komma in på en faktaruta, men first things first, känner jag. Hur känns det här?
Det känns, alltså det känns ju, det är ashäftigt att ha fått en bok i handen som är en produkt av liksom ganska lång tids processande liksom, och skrivande.
Så framförallt så är det ett resultat av en hel karriär också.
Jo, men exakt. Jag menar, indirekt så är det ju exakt det blir. Och det blir något sorts bokslut. Och ja, men möjligt också att alltså förklara och berätta hela historien. Och ja, det är ju så mycket mer än så. Men det är ju också läskigt liksom. Alltså det är inte så att man står där och känner sig i sin comfort zone liksom, när man pratar om, ja, men privata delar och ja, men allt som man har varit med om hela vägen. Men det känns, alltså, viktigt. Om man ändå ska göra det, så kändes det som att man, då får man berätta hela historien.
Hur var det att skriva boken tillsammans med Rebecca?
Det var, alltså först så tänkte jag så här, det finns ju inte på kartan att man ska skriva en bok tillsammans med den man lever med. Det kändes sjukt liksom konstigt och att man nog inte skulle ta det steget. Och sen när jag landat i det och vi har gjort det, så känner jag bara, men det kunde inte bli bättre. Alltså det är ju också ett sätt att, ja, men ni fattar, alltså om man ska bolla så är det ju bara öppna dörren liksom, och så det är väldigt enkelt och väldigt smidigt. Och sen så är det ju någon som verkligen känner en och förstår alla delar och som också har upplevt mycket liksom.
Men har det blivit konflikter också på vägen?
Nej.
Jag tänker en sån här stor process att skriva en bok. Hon är journalist i grunden.
Ja, exakt.
Så jag tänker, hon är inne och rackar ner på din svenska eller någonting sådär.
Ja, men precis, men hon fick ju liksom, hon fick ju sköta.
Det är dem, inte det.
Ja, precis, exakt.
För 10:e gången.
Nej, men det fick hon sköta mest faktiskt. Men,
det kanske bara var skönt.
Men jätteskönt. Och framförallt får man ju alltså konstatera att detta startade ju det här projektet också i ett läge där jag blev skadad och kom ifrån fotbollen och kanske inte mådde helt hundra bra. Så att om man ser utifrån den vinkeln, så var det ju möjligt att göra det de dagarna, de timmarna där man mådde bra, och också liksom ett sätt att processa väldigt mycket. Och så i första läget så var det ju verkligen inte så här, nu ska jag skriva en bok, utan en idrottspsykolog som jag snackade med i början bara, men hallå, nu när du har så mycket tid, ta vara på den, vadå, skriv en bok, du har ju en skribent hemma typ. Mm. Och man bara, nej, men ja, vi får se. Och så kanske lite föreläsningsmaterial, tänkte jag. Och sen gick tiden och så landar man till slut här.
Men det är ju lite drygt 2 år sedan du la av. Idag släpper en bok. Är det det du gör idag? Alltså, är du författare och ligger du och petar i naven annars? Eller vad gör du idag?
Alltså du, jag har en 1-åring hemma, ja. Så att det blir väldigt lite peta naven.
Vänta, är det hon eller han?
En kille.
En kille, vänta tills han blir 3,5. Jag har en 3,5 år hemma.
Ja, du menar att det, det finns bara jobb att göra. Ja, tack ska du ha, tack ska du ha. Jag tar med mig det. Men det är ju ändå liksom så här en daglig verksamhet. Så att jag har egentligen varit mammaledig nästan ett år. Så har jag gjort liksom lite smågrejer inemellan. Men sanningen är den att jag skulle ha gjort skitmycket, om man nu får säga så, från typ april, maj och framåt. Men det var något som hette corona. Ja, som
coronan
kom
emellan.
Men hur tänker du, vi kanske kommer dit Gustav, men hur tänker du på liksom, fotbollen? Och vad vill du jobba inom fotbollen? Vad vill du göra där?
Alltså just exakt nu så kommer jag väl jobba lite med tv. Så då blir det väl en del.
Är det officiellt och klart?
Ja. kanske typ härifrån idag snart.
Okej. Okay,
men i alla fall, alltså, på något sätt kommer jag jobba med fotbollen på det sättet. Vilket känns skitkul. Och så föreläser jag förhoppningsvis mer nu då framöver. Och jag kanske kommer hjälpa spelarföreningen lite framöver. Och vi har lite sådana här grejer. Så jag tänker att jag gör det som känns nice och kul.
Det är C-more och TV4 som du ska jobba med.
Ja, precis.
Kollega med Gustav.
Ja, exakt. Så det är kul. Men det kommer ju vara mycket kring landskamper liksom, här och dam. Och så. Men det är väl det jag liksom känner att jag känner mig... men där känner jag mig som hemma. Liksom, för det
har ju varit en del studios senaste åren.
Ja, men precis. Och det har
mycket bra.
Ja, men tack. Men det har ju varit liksom... Det har varit sjukt kul också, men det har ju varit ganska... vad ska man säga? Det har ju varit väldigt kopplat till mig som fotbollsspelare. Och att man har den erfarenheten och sådär. Så att det har ju varit ganska avslappnat och gött. Så det är klart att nu kanske det liksom krävs annat, eller så är det just exakt det som krävs. Men,
du får rätta mig om jag har fel tidsmässigt då, att du hade gjort några studios innan, men jag minns att du breakade lite i tvn under VM 2014 i Brasilien. Och då fick lite extra vind i seglen av att Erik Hamrén var så fruktansvärt uselt förberedd.
Ja.
Så att Lotta verkligen sken i alla sändningar. Och Hamrén kändes mest bara så här...
Men Hamrén börjar ju första sändningen med att säga att han kollade på någon DVD på planet ner. Han hade liksom noll koll på vad han skulle prata om.
Ja, den är alltid jobbig såklart. Nej, men alltså, oavsett om jag väljer att inte plocka upp Hamrén-kortet där, så var det såklart liksom... Alltså jag kom ju in i ett gött läge. De hade ju jobbat som alltså, riktigt, riktigt hårt liksom, med tre matcher per dag och sådär. Så jag gick in i ett läge där det började komma till slutspelsfas. Så att det var ju liksom trevligt på alla sätt och vis. Men absolut, alltså, jag tyckte det var jättekul och det kändes så här... verkligen någonting som, ja, men som lockar lite så. Så jag hoppas att jag får ju komma igång och börja någonstans. Men
det kanske blir en podd sen också.
Kanske blir en podd, exakt.
Jag tänker, alltså, jämförelsevis, det är ju lätt att gå till här sidan. Jag har pratat mycket med vår gode vän Alexander Axén här senaste tiden, att du är kanon i tv, men stannar man för länge så blir det svårt att komma tillbaka till allsvenskan eller tränarjobb som kanske han vill ha, för att man har varit borta från fältet så länge. Men ni är ju verkligen helt olika divisioner vad gäller meritmässigt. Alltså skulle Alexander Axén falla bort från svensk fotboll kunskapsmässigt, all respekt åt Alec, det hade ju inte alls varit samma tapp som att man hade missat att ta tillvara på alla dina erfarenheter och alla dina kunskaper och ja, men upplevelser som du har samlat på dig. Så att, skitkul med tv, men det känns som att det kan du göra ett par år och även ha en plats i fotbollen sen, för att du sitter inne på så jävla många saker som väldigt få andra gör.
Ja, alltså,
det måste vara ganska skönt att alltså, känna att jag är nog relevant om 5 och 10 år också.
Ja, alltså jag hoppas ju det. För att någonstans, alltså jag har alltid varit sån, jag måste ändå så här, ja men, gå på känsla och göra det man tycker är nice och kul framför allt. Och i detta läge så har man hamnat också i en position där man liksom, jag har avslutat min karriär, jag har blivit mamma och det känns väldigt så här naturligt att ta ett liten paus. Så jag känner ingen stress till någonting annat, men det är klart att alltså framöver så tänker jag ju och hoppas att det blir mer uppdrag och kanske annorlunda uppdrag. Men detta är i alla fall ett sätt för mig att liksom hålla fast vid fotbollen så mycket det går liksom den närmsta tiden. Så att det känns kul.
Hur är du som fotbollskonsument? Kollar du på mycket fotboll?
I Frankrike kollade jag väldigt mycket på fotboll skulle jag säga. Och det kanske är också så här, man har mycket egen tid. Alltså jag menar, man har inte familj heller och man hade inte jättemycket liksom, umgänge på det sättet. Utan det var ju mycket så här laget och sånt. Och när man inte tränar så var det gött att liksom, slippa dem liksom hela tiden. Så att då blev det ganska mycket fotboll och ganska enkelt sätt att ta till sig språket och sådär. Så att jättemycket. Och nu, alltså när jag var skadad det första året så var det noll liksom. Alltså av många orsaker. Det är såklart sorg men också liksom bara så här behövde koppla bort. Så att jag känner att jag har varit borta från med fotboll. Den här naturliga fotbollsdiskussionerna liksom och ibland kan jag känna som shit, jag behöver bara så här gå igenom och komplettera lite och dra igång den här taktikhjärnan som ändå matades med väldigt mycket under väldigt många år. Så att jag kände så här att jag behöver bara komma på banan lite igen.
När du säger att du kollade på väldigt mycket fotboll, alltså vad för fotboll kollade du på då? Var det uteslutande damfotboll eller var det Champions League och Premier League? Eller?
Ja, Premier League, Champions League och mycket fransk fotboll. Mm. Alltså sådär, de stora matcherna som visades under veckorna. Liksom.
Men lika delar dam- och herrfotboll? Eller?
Ja, mycket mindre damfotboll egentligen. För det är ju svårare att konsumera. Och oftast om det visades så var det ju vi som spelade. Liksom. Så att jag hade svårt att vara på två ställen på samma gång. Men jag menar, när det kommer till landslag sånt så följer jag ju båda lika mycket och när det kom till Champions League och det fanns möjligt att följa så gjorde jag ju det såklart. Liksom. Så att nu är jag i alla fall igång och jag menar corona var ju liksom skapar ju ett supersug. Så att jag liksom jag är en helt normal så här, fotbollsälskande person som konsumerar så här, lagom mycket fotboll. Men alltså man vill ju mer liksom.
Jag kände, jag vet inte om vi pratade om det i våras, men det var ju en lucka där på 3,5 månader med noll fotboll.
Mm.
Bästa tiden i mitt liv, tror jag.
Alltså fick du spela golf?
Jo, men att inte kunna, för man har aldrig varit där i sitt liv. Det har varit några veckor i juli, på somrar liksom, efter ett mästerskap eller mellan säsongerna när man bara tagit ett break. Men det gick inte ens att röka ut en pojkmatch från Polen, utan det var ju total lockdown.
Inte i ungdomsfotbollen i Stockholm. Den rullade på.
Fick din lilla dos.
Jajamensan.
Ja,
någonstans får man ändå dra gränsen. Det var, jag minns ändå den där tiden som ganska skön. Även fast det var en väldigt tråkig anledning. Vi är den här veckan sponsrade av Telia.
Ah, härliga, underbara Telia. Jag säger av en anledning, Gusten. Mm. För att det är väldigt mycket fotboll där ute. Det är väldigt mycket sport som ska tittas på. Och då gäller det att man har en helhet, eller hur?
Precis, Telia har satt ihop ett tv-paket där man alltså korsar C More med V, som många känner som före detta Viasat.
Mm.
Och vad får man då för er som inte riktigt har koll på detaljerna? Jo, man får Serie A, La Liga, Premier League, Champions League, Bundesliga och Ligue 1. Jag säger som Alexander Axén, men sluta. Nej, men lägg av bara, det kan inte stämma.
Jo, men det stämmer. Och då är det väldigt många som tänker så här, jaha, ja det är väl bra att de samlar allting, att man kan köpa det som ett paket, men det kostar väl skjortan? Eller hur?
Att man tänker så, ja men det stämmer ju inte.
Nej.
Ordinarie pris för alla de här rättigheterna är 499 kronor plus 469 kronor.
Alltså, rimligt ju.
Ja.
Det är ju vad det ska kosta.
Totalt 968 kronor i månaden. Mm. Men Telia har med sitt tv-paket slagit ihop det här och skickar nu alltså ut allting för 499 kronor i månaden.
499 kronor. Kan du upprepa? Vad får vi då?
Premier League, Champions League, Serie A, La Liga, Bundesliga och Ligue 1.
Nej, men lägg av.
Nej, men sluta bara.
Sluta bara.
Nej, men det kan inte stämma, Gusten. Det kan inte stämma, Gusten. Och som om inte det vore nog, man får dessutom Telia Play, C More och Viaplay för att kunna se allting som sänds även där.
Ja, det är helt otroligt.
Och det här priset gäller även efter att bindningstiden gått ut.
Okej, men hur gör man då för att få det här tv-paketet? För nu är det väldigt många som lyssnar.
Man går in på www.telia.se eller om man vill komma rätt in i sporten så slår man på ett slash och sen sport. Alltså telia.se/sport.
Ja, men det är solklart budskap. Vi säger stort tack till Telia som är med och möjliggör Toto Balotto.
Jag tänker att vi måste kasta oss in i den här faktarutan ifall vi ska hinna med den. Det känns som att det finns väldigt många
jag har också fått massa frågor
passager
från folk.
Att hinna med. Du får helt enkelt bara svara. Skjuta på volley. Fullständigt namn.
Lotta Eva Schelin.
Ålder?
36.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Och min bästa vän? Nej men såhär, lojal och... Hon skulle nog säga att jag att hon litar på mig 110%.
Mm. Var är hemma för dig?
Det är alltså innan har jag sagt Göteborg för det liksom och med närområde, men ju, alltså nu är det ju Kungsbacka är hemma för mig.
Hur känner du kring Lyon? Kan du sakna staden? Vi var ju där i vintras. Fantastisk stad, fantastisk mat. Vad saknar du mest med Frankrike? Eller Lyon framförallt?
Nej, men typ exakt det. Alltså gastronomin är ju helt sjuk i Lyon. Och alltså, i Frankrike som sådant. Det går ju
Lyon är lite gastronomins liksom, hemmaplan i Frankrike, eller hur?
Det var där han körde budisen för Bocuse. När hans just restaurang hade blivit av med en stjärna, då var det budisar på läktaren.
Ja, visst. Ja, det är fantastiskt. Nej, men han är ju liksom så här stans stora fader nästan, Bocuse såklart. Så att, jag tror att det präglar hela staden. Alltså nivån på restaurangerna blir ju skyhöga. Plus att jag, alltså det jag gillade med det var ju så här, man kunde gå ut och käka hur bra som helst en hel meny för typ 22 euro. Mm. Alltså så det är ju liksom, det finns ju så mycket i det liksom. Så att, det saknar jag sjukt mycket.
Kungsbackas utbud på restauranger är inte riktigt samma eller?
Men det är inte riktigt så här, det är
har
bra.
Har du blivit kräsare också? Jag har blivit superkräsare efter att ha bott i Italien. Och jag gör nästan en löjlig poäng hela tiden av liksom hur dålig en pasta kan vara. Eller så där. Kan du också hamna där?
Ja, alltså absolut. Alltså mer så här, alltså de mest vad ska man säga gastronomiska restaurangerna som finns liksom i Sverige och med fina stjärnor och sånt, alltså det har man ju smakat på liknande nivå ganska många gånger i Frankrike, för det är ju så det ser ut där nere, så att, utifrån det, ja absolut.
Sen du lämnade, har det varit skytteltrafik fram och tillbaka eller har du hållit dig borta från Lyon?
Ja, alltså det här är hemskt att säga, men jag har inte återvänt en enda gång.
För att det har varit jobbigt?
Det har inte varit helt omöjligt. Men alltså först så spelar man ju och liksom när man lirar så finns ju inte många luckor helt klart. Sen så hamnar jag i skiten kan man väl säga. Nej, men med skadan och allting. Och det var ganska problematiskt med skadan för att jag första, jag vet inte ens hur länge, ett och ett halvt åren så hade jag ju problem att sitta så här. Liksom.
Berätta om skadan. Alla har inte koll på det.
Nej, jag fattar. Nej, alltså huvudvärksproblematik av olika anledningar. Alltså, och det finns två... läror om man säger så, alltså,
men
rent
var
från
en
hjärnan.
Tackling alltså någon slags pisksnärt, whiplash,
men det var inte en tackling, alltså sista tacklingen var ju mesig, alltså det var ju ingenting speciellt med den egentligen, utan det var bara så här, sista
droppen.
Ja. Så att många whiplash liknande över väldigt lång tid, vilket gjorde att jag fick problem med alltså nicka och den här biten, och sen varje gång jag fick de här smällarna så blev det värre och värre. Och även hjärnskakningar. Så det finns ju båda delar. Så att jag hamnade i ett läge där så här, alltså jag kunde inte sitta med datan. Jag kunde sitta med telefon mycket. Jag kunde inte läsa. Sitta och vara social var jättejobbigt. Så att, och då har man också svårt att liksom... Åker man till Lyon så vill man träffa alla och kunna verkligen njuta. Och sen kom corona. Liksom.
Mm. Hur mår du nu?
Jag mår jättemycket bättre. Det är oftast det jag försöker alltid liksom utgå från vart man var och vart man är nu. Så det är absolut inte 100, jag har en bit kvar, jag kan inte riktigt ta ut mig så jag kan inte träna på samma sätt. Så jag har många steg kvar i rehaben, men i vardagen mår jag mest bara bra liksom, och det är så jäkla skönt.
Och Lyon står kvar?
Lyon står kvar, så att jag måste bara ta mig dit så fort jag kan och när det passar.
Från det ena till det andra, tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga ärevarv på Söderstadion 2002?
Oj.
Kommer du ihåg den här episoden?
Alltså, det kan jag inte påstå att jag gör. Alltså.
Sören Kratz tar guld med Hammarby 2001 men får under sommaren veta att vi kommer inte förlänga ditt kontrakt för du spelar för tråkig fotboll. Så de signar Anders Linderoth. Men sen så går ju Sören Kratz och Hammarby och vinner SM-guld. Så att han blir ju liksom sån martyr på Söder. Alla älskar honom. Och han tar första guldet, enda guldet. Och så lämnar han för Helsingborg. Kommer tillbaka till Söderstadion säsongen efter. Bayern vinner med 3-1 mot Helsingborg i en allsvensk match i augusti. Och så när matchen är slut och alla har gått in i katakomberna, då står 15 000 kvar på Söderstaden och bara ropar Sören Kratz namn. Så han får ju feeling och vänder in i korridorerna och ger sig ut för liksom, jag måste besvara deras hyllningar. Och när de liksom inte slutar så tappar Sören Kratz det till slut. Så det slutar med att han springer liksom 3 varv runt plan.
Euforiska
varv. Det är slängkyssar och det kastas ner halsdukar och han liksom bugar och gör vågen och verkligen så här. Okej,
omfattar situationen.
Han fick feeling liksom.
Helsingborg har precis förlorat med 3-1, så att Sören, du kanske ska ändå, du springer runt i en Helsingborgs overall här. Och då fick han sparken dagen efter. Och det, alltså så här, det är, du kanske är gäst nummer 40 som får den här frågan. Det finns ju inte, alltså
ett alla, enkelt svar.
Nej, exakt. Nej. Alla, vissa förstår Helsingborg. Jag tycker också att så här, jag kan köpa, men jag kan också älska Sören i det.
Ja, det låter helt underbart och jag kan fatta så här, får man feeling. Men jag kanske så här, spontant, alltså jag vet inte ens om jag behöver liksom...
Säg att du hade kommit tillbaka till Lyon med Rosengård, alltså för några år sedan.
Ja.
Och så vinner Lyon matchen i en semifinal eller kvartsfinal i Champions League.
Mm.
Och så står publiken och bara ropar Lotta, Lotta, Lotta. Och du vänder på klacken.
Ta 3 ärvar.
Och bara liksom förlorar dig i deras kärlek. Och så kommer du in till ditt lag som bara, Lotta, what the fuck.
Ja. Men alltså, egentligen säger ni ju själva, det känns liksom så här, tro fasen att han ska gå ut och så här, tack så jättemycket, jag hör er. Men det exakt som många spelare gör när de gör mål mot lag de har spelat med förut, så brukar man ju ofta säga, man gör ju fortfarande målet. Men man kanske inte firar crazy. Så jag tänker säga, Kratz, bara gå ut och tacka så mycket, bara varm om hjärtat, men respektfullt går in, tänker jag. För det är ju svårt för Helsingborg att känna att det där var nice gjort. Liksom.
Så du tycker det var rätt att sparka?
Jag vet inte om jag ska gå. Fan, jag tycker det är svårt att vara så hård på det, för jag fattar honom. Liksom. Men det man kan ju förstå Helsingborg som känner något inför det, åtminstone.
Ja, så man kan ju förstå båda, och förstår man båda så tycker man att det är rätt att sparka honom. Det är synd, Sören, att du gjorde, jag förstår att du gjorde det.
Det finns ju nyanser i det.
Tyvärr måste Helsingborg sparka det här.
Han hade kunnat fått en tillsägelse. Han själv hade ju kunnat vara lite mer mild i sina ärvarv. Och så vidare.
På det här ämnet som du drar upp nu, att man gör mål mot sitt gamla lag och firar. Där är ju brassen Hernanes det absolut bästa exemplet. Han spelade i Lazio många år. Och sen så gick han till Inter, kommer tillbaks till Rom och gör 2 mål för Inter. Firar med sin karaktäristiska målgest en bakåtvolt. Och så får han frågan efteråt.
Du
väljer ändå att fira mot ditt gamla lag. Och då vet han att det var kanske inte så smart. Så då försöker han rädda situationen och säga, det var en ledsen bakåtvolt.
Ja, det är underbart.
Det är så dumt. Vad lägger du pengar på?
Jag lägger pengar på på mat, tror jag. Så här. Köpa lunch och köpa god mat. Liksom.
Jag skulle påstå att jag har above average koll på vad man får loss för typ av pengar i herrfotbollen, beroende på vilken nivå man har varit på. Om man har varit Lotta Schelin och vunnit massa back-to-back Champions League-titlar i en klubb som Lyon och varit landslagets stora stjärna i så många år. Alltså, badar man i pengar eller... alltså,
nej.
Jag misstänker att du inte säger så här mycket hade jag i månaden.
Nej, det kommer jag inte säga. Men jag vill inte påstå att man badar i pengar. Men jag är sjuk, alltså, man får förstå också resan för en damfotbollsspelare. Min resa var ju att jag ska bli proffs, sa jag till alla. Men vad betyder det? Alltså, det betyder ju typ så här, man spelar fotboll jämt typ. Alltså, jag fattar inte vad det var. Eller vart man skulle
Umeå
vara.
Du nämnde Umeå innan. Ja, det var Europas bästa lag. Ja, du var proffs och spelade där.
Men precis. Alltså, så att det gjorde liksom inte överhuvudtaget att jag tänkte på pengar då. Men sen fattar man ju liksom problematiken och hur det såg ut och så. Så att för mig att kunna åka till Lyon och känna att shit, alltså jag får tjäna lite pengar. Det var ju helt grymt. Men det är ju också så här, ja, alltså jämför du det med en vanlig Svensson eller en medellön,
en
så var det ju...
halvdan brunkare i Championship, så misstänker jag att det är typ jordnötter.
Ja, alltså nu vet inte jag riktigt, nej men precis vad Championship-snubbarna har, men det var alltså för mig så var det absolut så att man kan komma hem och känna att man liksom, ja men man kan få ett hus som man vill ha och liksom hela den biten. Så att, ja men mycket bättre än vad jag hade tjänat som vanlig dödlig liksom.
Jag tänkte på, du nämnde det, så här, drömde om att bli fotbollsproffs. Hur drömde du? Alltså vad tänkte man? Som ung tjej.
Ja men du vet, jag undrar själv hur jag tänkte.
Det var ju en jävla annan tid, 90-tal.
Ja, det var verkligen en annan tid.
Nu, alltså, nu fattar jag att en 10-årig tjej också drömmer om fullsatta läktare och utlandsproffskarriär och så vidare. Men
om jag frågar mina tjejer, och de spelar ändå Hammarby, så är det så här, men någon i Djurgården. Men efter Hammarby ska jag till Djurgården, när 15, sen ska jag till Liverpool. Liksom, jag vill spela i Italien, så jag gillar Juventus, jag vill spela i Juventus. Alltså det är lättare att drömma idag som 11-åringen när du var.
Men det är ju helt underbart också, för det är ju lite det som man ville se och alltså att ha någonting konkret att sträva mot, det är ju liksom guldvärt, och framförallt liksom att det är möjligt. Så det var ju någonstans, jag tror alla vi som håller på över tid känner att man vill ge någonting till nästa generation som de gav mig. Alltså 2003 tjejerna som spelade liksom VM-final, de kanske inte fick uppleva det som jag fick uppleva, men jag fick ju det också på grund av att de hade liksom banat vägen. Så man måste ju vara ödmjuk inför det, såklart. Och det är skitkul att det är så idag. Men jag tror att på min tid, alltså jag hade min syrra, alltså hon var 2 år äldre, jag följde henne. Och alltså man hittar ju andra förebilder, 94-gänget liksom. Plus att det pratades ju heller inte så mycket om att det inte fanns proffs på damsidan. Alltså förstår ni vad jag menar? Ja. För mig var det ju även när jag såg Thomas Brolin lira och fattat att han spelade i Italien, så fyllde det ju mig med någon sorts tro och drömmar ändå. Men det enda som är så sjukt skönt med idag är ju att man faktiskt kan som tjej liksom se på någonting konkret som man kan följa, som är möjligt på damsidan, och de vet det nu liksom.
Jag vill bara kort tillbaka till det ekonomiska, för jag är intresserad av utvecklingen. Om alltså, du behöver väl inte bekräfta eller dementera, men säg att du kanske peakade lönemässigt för 6 år sedan. De senaste 3-4-5 åren så har det ju verkligen tagit skruv med de stora drakarna ute i Europa och deras damsektioner, och det har blivit mästerskap och fullsatta arenor på alltså, alla håll och kanter, känns det som. Och det där tänker jag också spiller över på det ekonomiska. Om du bara ser till vad du tjänade när du peakade för, alltså lönemässigt, 5-6-7 år sedan kontra idag, är det en stor skillnad, skulle du säga?
Jag tror inte det, eller så här, nu vet inte jag exakt vad de tjänar, men jag vet ju så här att Lyon, alltså den största stjärnan, jag har ingen aning om det är Ada eller om det är Wendy Renard som har mest, men jag skulle gissa att det är någon av dem. De har ju höjt liksom med säkert här 40%. Men det är de. Alltså när det kommer till, nu är det ju bredd som har skapats liksom. Så att nu kan fler få de möjligheterna. Men jag vet inte om så här pikarna i lönerna är så mycket högre än, för jag pikade ju verkligen när jag kom. Alltså jag hade ju flyt. För att jag fick möjlighet att komma. Ja men alltså du som...
Bra om ni, timing.
Om ni har läst boken, så var det ju lite så där också. Vi bara, men shit, okej, okay, ja men det här är bra. Och så fick jag hjälp och med liksom förhandlingen, och vi bara, men vi lägger ett bud liksom som är, ja men en hel del till. Det var ju bara en chansning, och de sa ja. Så att det fanns ju liksom, jag märkte det över åren att jag hade hamnat ganska högt när det kommer till lönesättning. Så att de till och med kanske så här jobbade för att ta ner det liksom. Så att jag hade nog rätt bra förutsättningar där och då. Sen hoppas jag och vet liksom att toppspelarna kommer ju säkert ha mycket bättre än vad jag hade. Men, liksom...
men den stora skillnaden idag kanske är då att på bredden så har fler fått bra löner snarare än att de har skenat upp på toppen.
Det man kan vara, fler det kan vara fotbollsproffs och leva på sin fotboll.
Och bara, alltså, det är ju det man vill, alltså, det är ju det man vill i slutändan också. Alltså, det är ju, jag vet inte om det är så sjukt intressant att liksom gå och hamna på miljardnivåer på övergångar liksom på damsidan. Varför? Alltså, det, jag tycker det är...
Men om du blickar framåt sen, 10 år, vad tror du har hänt då?
Men jag tror det har hänt ännu mycket mer. Alltså, för man märker, och det är ju det som har varit hela tiden, även Lyon, alltså, när de väl valde att spänna musklerna så händer det så sjukt mycket. Sen ska man också vara medveten att Lyon är ju så sjukt stor klubb, så det finns ju ingen klubb i Sverige som är på den nivån. Alltså, jag kommer ihåg då pratade de om när jag gick dit så här, över 4 miljarder i omsättning på alla sina liksom, delar. Det kunde vara frisör, de hade restauranger, men liksom hela biten. Så det är en sån mega produkt. Så att när de har kanske så här 23 stycken proffs på här sidan och bestämmer sig för att, nej men, säger vi plockar bort och har 22, och så satsar vi den där 23:e pengen på ett damlag, så fick ju de ett damlag som kunde krossa i Europa. Mm. Såklart ligger det mycket där till än bara det, men jag säger ju bara att det är ganska lite för dem när de spänner musklerna.
Lite för Real Madrid som startade damlag också.
Men i Sverige är det helt enormt såklart. För att det, procentuellt är det lite, men i pengar är det mycket.
Känner du att de länder, de stora klassiska fotbollsländerna på här sidan, tror att de kommer också liksom utvecklas snabbare än i Sverige rent sportsligt och gå om till och med? Man såg Italien gjorde ett väldigt fint mästerskap senast till exempel med ett damlag som inte hade gjort någonting innan, och då har de precis börjat toucha och börja känna på damfotbollen i ett konservativt i Italien. Alltså så här, tror att de kommer snabbt komma upp och att Sverige kommer få det tuffare?
Absolut. Alltså, det finns ju alla förutsättningar, och framförallt om man kommer till den punkten att storlagen börjar liksom jobba med en damsektion. Alltså, det är ju det som är, alltså, vi har ju jättefördelar på damsidan såklart, att allt finns ju redan. Alltså, det är bara de...
Nu pratar du Sverige.
Jag pratar världsomspännande egentligen. Alltså, klubbar, herrklubbar, där finns ju allt. Det finns en organisation, det finns liksom pengar, det finns en struktur för hur man ska lyckas med ledare och allting. Så jag menar, om de bara bestämmer sig för att skapa de förutsättningarna på damsidan, så finns ju allt. Vi behöver inte börja på noll. Ja, men, så att jag tror man tar megakliv bara genom att gå dit som storklubb.
Jag nämnde ju tidigare att jag ska åka möta storklubbar då med det gänget. Alltså det fanns ju inte när du växte upp, att åka och möta liksom PSG och Lyon och Wolfsburg. Det är ju också någonting som har funnits på killsidan väldigt länge. Att redan som 9-10-åringarna så åker BP ut och spelar invitational-turneringar mot liksom storklubbar. Det är ju också ett steg, tänker jag, för flicksidan, att de här turneringarna faktiskt görs också då.
Ja, det är, alltså ett så är det ju skithäftigt. Alltså, för all erfarenhet och bara få möta liksom andra lag från andra nationer och andra kulturer är ju liksom stort nog. Men sen de här storklubbarna, plus att, alltså, jag har ju sett Lyons liksom flicksida och PSG, så det är ju riktigt bra nivå på det också. Och de är väldigt duktiga på i unga år liksom, har de alltid varit egentligen Frankrike, för de har som fin teknisk fotboll liksom, så att de brukar dominera tills fysiken kommer in, och då kommer Sverige och liksom kommer ikapp. Så att det är ju skithäftigt och jätteviktigt, och det skapar
förutsättning. Hur var det när du var liten? Fick du motstånd? Var du helt överlägsen? Fick du spela med äldre?
Ja, jag spelade med äldre. Syrran var 2 år äldre och hon spelade med samma ålder och 1 år äldre. Så att 2-3 år äldre, det var där jag fick liksom min utmaning. Och många tränar ju med killar och sådär, men det var så upplägget blev för mig, och det var ju skitbra. Alltså, jag var så liten när jag var ung, så att jag var ju en liten sån här som sular runt och hade sig, och man såg att jag var liksom hade talang på alla sätt och vis, men de var ju lite sådär bara, vi får se, för att hon är ju väldigt liten, så att hon behöver växa till sig. Men det gjorde jag ju ändå liksom, på längden i alla fall.
Jag tänkte bara på Thomas grundfråga där, vad tror du har hänt om 10 år? Jag har en känsla och tanke att om 10 år så har säkert Sverige ett landslag bestående av bättre spelare för att ja, det finns fler klubbar utomlands med ännu bättre resurser och möjligheter att utveckla spelare.
Jag tror talangutvecklingen går framåt också.
Men just att Sverige på klubblagsnivå kommer ha blivit lite frånåkt. För det upplever jag redan nu att alltså, när jag växte upp då var Umeå, Djurgården, Älvsjö, alltså, de var i de största finalerna. Och det kändes som att några av de största spelarna, inte minst de med Marta, spelade i Sverige. Och inte speciellt många av de svenska landslagsspelarna lämnade Sverige för något annat land. För att här spelades den bästa fotbollen, typ. Mm. Medan idag så känns det känns mer som att det är ett par hemvändare som har kommit hem från Europa som är med i landslaget. Alla andra spelare är utomlands. Och jag ser inte lika ofta några svenska klubbar långt fram i Champions League.
Nej, men jag bara fyller i där. Kollar man på svenska landslagstruppen och
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vilka klubbar de spelar i, så är det ju väldigt mycket storklubbar ute i Europa.
Och det är det som är så sjukt kul och häftigt. För det är ju liksom de senaste 10 åren allt det har hänt. Så ja, alltså jag håller med, alltså det var ganska såklart, med tanke på att jag var i Lyon och den framfarten vi hade, så kom ju de frågorna ganska ofta. Och det är ju lite åt detta hållet det har spotts liksom. Däremot så pratar de ju hur ska liksom damasvenskan överleva och hur ska det funka. Alltså vi har ju en jättefin men vi har jättefint rykte. Om jag bara pratar på damsidan, så har vi jättefint rykte ute i Europa. Alltså de vet att vi är lojala, solidariska, jobbar för laget och ja, men jobbar, alltså egentligen vi behöver inte ha någon som står och hackar på oss, utan vi har ett så här självdriv att vara så bra vi bara kan vara för lagets skull liksom. Så att vi har jättefin, vilket gör att de såklart intresserar oss svenska spelare.
Jag tänkte säga det, det är inget dåligt rykte som
nej,
går,
svinbra.
Precis som alltså så här på här sidan, på 90-talet så värvade man väldigt mycket fysiska spelare, ja men så här, Skandinavien, stora vedhuggare, alla Klas Ingesson. Liksom, det ryktet gick och därför blev det väldigt många den typen av spelare som gick på export. Mm. Alltså på damsidan, om man har då rykte att vara lojal och solidarisk och man och liksom det banar vägen för många att komma ut i Europa, så måste det vara fantastiskt.
Ja, absolut. Och framförallt, alltså, det får jag, alltså, jag hade ju flyt också i att alltså Lyon där och då och den franska fotbollen där, alltså jag var ju perfekt i det med ett mer djupledslöpande och en liten annan typ av fotboll, och det blev ju liksom det blev ju en bra match liksom. Så att jag tror även där finns det liksom ett intresse, men vad som händer då såklart är att de kommer ge sig iväg och få en jättebra liksom alltså erfarenheter, och det kommer de ju ta med till landslaget, vilket är jätteviktigt när man sen ska ut på de stora arenorna och spela mästerskap. Men däremot så vi har ju en jättefin produkt i Sverige där vi kan utbilda våra spelare. Och det är inte dumt heller. Plus att vi har en jättefin rykte åt andra hållet också. Att liksom känslan att komma tillbaka till Sverige kanske inte är de största pengarna, men man känner sig verkligen som hemma och man kommer in i lagen lätt. Och det är väl, alltså det låter kanske löjligt, men det är trevligt liksom. Trevligt att spela fotboll i Sverige, så att då kan man nog ändå locka tillbaka de som har varit ute och känt på det som är lite, ja, men lite hårdare individuellt och sådär. Så vi får våra spetsegenskaper och så får man jobba med dem. Vi kan ju liksom inte hitta på att vi har större klubbar som kan styra damfotbollen och åt det hållet i Sverige, för det har vi inte.
Men om man kollar generellt på damfotbollen så ser det ljust ut de kommande 10 åren.
Ja, jag tror det verkligen.
Även fast för inga svenska klubbar kanske vinner Champions League om 10 år.
det kommer bli svårt. Det kanske är möjligt på massa olika sätt för att man hittar en vinnande väg. Alltså landslag. Alltså jag var i Frankrike så många år och såg de här fantastiska fotbollsspelarna. Sen stack de till landslaget och under alla mina år så vann de inte en enda medalj. Och de kanske på pappret hade bättre spelare än vad vi hade, men vi tog hem, jag vet inte vad det blev, 3-4 medaljer för att vi hittade vår väg, och vår väg var ju verkligen laget. Så att jag bara kände så här, det är inte omöjligt att, men man får nog bara peka och fatta vilken väg man ska gå och vilka spetsegenskaper man har, och så kör man på det, så är allt möjligt.
Vi är sponsrade av våra vänner på Betsson, och till helgen har vi satt ihop vad vi tror är en dynamittrippel.
Ja, men lite pondus i det här. Jag känner ju så jävla starkt för mitt italienska spel.
Och jag har två spel som jag tycker är superduper. Mm. Ska vi börja i kronologisk ordning på lördag?
Gärna.
Häcken Falkenberg.
Oj, 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 jag känner Häcken feeling.
Ja, nej men alltså, jag har lärt mig nu en sak om Häcken.
Jag har lärt mig nu. Nu har du lärt dig. Jag älskar när du har lärt dig.
Häcken kommer inte vinna guld. Alltså då, och det är ingen raketforskning att säga det nu efter att de har torskat mot Malmö.
Nej.
Jag pratar ur ett längre perspektiv.
Ja, det är klart du gör.
De kan vara på gång hur många år de vill. De kan ha fått ihop vilket lag de vill. De kommer inte ta det där guldet. För de viker ner sig. Det är mjukklass när det är väl i skarpt läge. Nu hade de två matcher. Elfsborg borta, Malmö borta. Vinst i båda dem så hade de haft allt i egna händer. Jag tycker de gör en okej match bortom mot Elfsborg. Men mot Malmö var det inget snack. De ligger under med två. Matchen är över efter 10 minuter.
Och så det du håller på med nu, det är en sågning av Häckens pannben, mjuklas. Samtidigt som vi alltså, du har lärt dig någonting.
Exakt. Ja. För jag har lärt mig att det kommer inte bli något guld. Men Andreas Alm och Friberg och gänget kommer piska upp den här matchen mot Falkenberg. För att visa att vi är visst med i guldstriden. Ah, okay. Även fast jag vet att de är inte med i guldstriden.
Yeah.
Så det kommer bli en sån överkörning av Falken. Oj. Som själva fattar att det är inte här vi löser kontraktet.
Okej, okay. Vad är spelet då?
Häcken vinner med 2.
Okej, okay. Härligt.
Häcken vinner med 2 bollar mot Falkenberg. Det är så trippen startar.
Jag älskar när du har lärt dig saker, som sagt, Gusten. Till Napoli då.
Mm.
Ja, det är Juventus mot Napoli, stormatch på söndagkvällen. Man älskar ju 2045-matchen i Italien, eller hur, Gusten?
Inramad av fotbollssöndag i Europa.
Ja, och med 1000 pers på läktarna. Hur som helst så ser Napoli jättefina ut. De har inlett bra. Alltså Gattuso har någon slags...
Bra är det fan en underdrift.
Ja, det är en underdrift. Men Gattuso, det är intressant att Gattuso är att räkna med. Så att han håller på med en resa i Napoli. Det tror jag inte många har tänkt på innan. Vad är det Gattuso gör? Han är där, tränar lite. Och Napoli kommer väl 3-4 någonting. Nej, men han håller på med någonting där nere. Det bubblar liksom kring det här Neapel-laget. Fick man Insigne skadad och sådär. Men det känns ändå inte, även om man är nyckelspelare, känns ändå som man kan ersätta. Så, och som är Osimhen då i start senast, förmodligen start nu också, ser jättebra ut och med alla de som är. Kryss 2 är det som gäller, alltså det räcker med kryss.
Mm.
Och jag tycker inte Juventus har sett jättebra ut heller.
Nej, och bara för att fylla på till Insigne-skadan. Visst, Genoa hemma är inte Juventus borta, men Napoli såg ganska bra ut i andra halvlek även utan
Insigne.
Jag
tycker att det finns någon slags liksom, ja, men pondus då. I Napoli. Alltså det finns en hög lägsta nivå. Det är nog det jag söker.
Sista matchen i trippen, det är Southampton med Danny Ings i spetsen. Oj. Rak seger. Oj. Hemma mot West Bromwich.
Jag ska lägga in stödspelet bort hos Betsson på Ings 2-målsskytt.
Ja. Ja, men det kan de boosta som singel, hoppas vi också. Mm. Men som sagt, för alla oss som såg West Brom mot Chelsea i första halvlek, alltså Det var inte ett West Brom som har vaknat nu och som har någonting på gång. Det var Chelsea som var slarviga, som bjöd på alldeles för mycket, men som i andra halvlek visade hur jävla dåligt lag West Bromwich är. Southampton har fått en hemsk start, visade alla borta mot Burnley att okej, nu har vi skärpt till oss. Ings har redan gjort 3 mål. Det fortsätter ju här. West Brom släpper till mest chanser av alla i Premier League. Så att rak seger för Southampton, det är sista benet i den här trippen.
Galna Ings i 2-målsskytt också.
Mm.
Underbart.
Kan vi ha det som singelspel bredvid. Ja. Ni hittar trippen som alltid under godbitar och boostade odds. Ni ryggar med 148 kronor om ni vill. Ni hashtaggar Toto-trippen så jobbar vi in den här tillsammans. Och kom ihåg att man bara får spela det här spelet om man är 18 år eller äldre.
Upplever man att man har problem med spel, då finns alltid stödlinjen.se. Tips också vänner som ni upplever har problem med spel.
Vi säger stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Och nu jäklar ska vi hitta in på vinnarspåret igen med Toto-trippen.
Så är det!
Vilka språk behärskar du?
Franska, engelska, svenska.
Vilken tv-serie ser du just nu?
Och jag ser på jättemånga olika. Typ Bornebusch älskar mig.
Mm. Otroligt. Mm.
Teletubbies.
Vilket eller vilka lag håller du på?
Alltså, lite dålig på att hålla på lag, men... alltså,
inga
så här,
tatueringar liksom?
Nej, hjärtat är så här, såklart i landslagen, herr och dam. Och sen blir det Lyon, för att det är verkligen min klubb. De
får nu är Champions League-slutspelet.
Ja, såklart, både på dam och här. Mm.
Ja, de gjorde ju bra båda.
Mm. Hjärtat är inte kvar i Göteborg?
Inte på samma sätt. Alltså alla klubbar jag har varit i, Rosengård också. Alltså jag har bara gått att säga om de åren. Så att det är inte det på något sätt.
Ingen men, bad breakup som är...
Nej, liksom. Nej, inte på det sättet. Nej. Okay.
När du tänker på Zlatan Ibrahimovic, vad tänker du på då?
Briljans på plan och en fantastisk karriär.
Ni hade ju en tid där han prenumererade på guldbollar, du prenumererade på diamantbollar, och det var lite hets er emellan, att nu har jag fyra, hur många har du, och nu har jag fem, hur går det Lotta? Jo då Zlatan, här är nästa diamantboll, hur går det för dig? Alltså, hur såg er relation ut?
Men den såg ju ungefär så ut, tror jag. Att det, ja men du vet.
Det var inte mer än
det slängdes
så,
lite liksom... där. Nej, alltså egentligen inte sen. Så, alltså jag kommer ju ihåg när det hände den galan så tror jag att han blev lite ställd av att jag, alltså jag vet inte varför, jag försökte bara skoja. Och han blev väldigt ställd så där. Och sen fick han nog tänka lite hur han skulle gå tillbaka, och så fick han ge tillbaka på sitt sätt. Och sen var vi polare. Så att det var liksom... Det var våran saga. Sen så har ju liksom inte, alltså damlandslaget har ju inte liksom hängt med herrlandslaget över åren, så att det har inte blivit så mycket.
Känslan är att relationen har blivit bättre de senaste par tre åren mellan damer. Så du också?
Ja, alltså
eller kanske det finns någon relation.
Nej, men jag vet faktiskt inte exakt vilken sorts relation som finns, men däremot så...
Men när du var aktiv, kunde du uppleva att man byggde upp någon slags, så ett ställningskrig, det var ni mot dem och att man tävlade istället för att det var...
Alltså det var, då får jag säga bara, det var inte meningen från vår sida, och det fanns ju ingen så här önskan om det på något sätt. Men alltså jag tror liksom att det, om det inte fanns intresse, och jag tror att man behöver centrala ledarroller som vill, då kan man ju också nå varandra. Men vi har ju inte haft liksom så mycket interaktion överhuvudtaget, så det har inte funnits så mycket. Och sen var det ju så jäkla tråkigt med cykeln och galan och hela den eftermälet, så det kanske blev att man inte närmade sig på det sättet. Men alltså nu till exempel, jag känner Janne lite grann och har träffat han över åren, och det känns verkligen som att han har ju satt prägel på sitt landslag, och där känns det inte som att det finns utrymme för att liksom inte jobba med varandra.
Nej. Jag tänker på den stora kampen som ändå du har varit delaktig i för jämställdhet i fotbollen. Och det är många galor som har avslutats med brandtal. Nilla Fischer inte minst då senast, men ni har varit många som har jobbat för jämställdheten. Hur långt tycker du vi har kommit där?
Ja.
Du tog ett djupt andetag här.
Nej, men det är ju, alltså jag tror att det är en ständig fråga och kommer vara en ständig fråga tills man på riktigt krasst är där. Och alltså det minsta man kan göra är att jobba för det. Men sen det är klart att, jag menar, över alla år, jag menar, det finns ju frustration med i bilden på vägen när man känner att det inte tar de stegen som man önskar. Och sen finns det hur många stunder som helst där man har varit sjukt glad och nöjd för att det händer något. Så att, och jag tror så här, är man mitt i det, alltså man har inte råd som fotbollsspelare bara för att man är tjej gå och så här, jag vet inte, vara bitter över sånt. Alltså man får, alltså jag fokuserade på mitt och på vårt och försökte liksom ta de stegen som gick att ta och göra det bästa av det liksom. Och då är man liksom, Jag är ju sjukt nöjd för att jag fick möjlighet att vara proffs. Sen behöver inte jag jämföra hur stor skillnad det var på lönechecken. Liksom. Alltså, då blir man nog bitter, tror jag. Så att det finns så mycket att vara glad för.
Också. Jämställdheten är på så många plan och djup, skulle jag vilja säga. Alltså, det finns dels en strukturell jämställdhet. Alltså, från när du var lite kan jag tänka mig ännu mer än idag. Även om det fortfarande, vet jag, finns kvar i och med att jag döttrar själv. Med att tjejer ska inte spela fotboll.
Det börjar där.
Mm. Ja, men, och att det fortfarande lever kvar.
Mm. Ja, men absolut. Och ibland blir man lite mörkrädd. Alltså när man kommer ut och är nära distrikt och klubbar som man har varit när man har gett sig ut och först och främst spelat med landslaget, så möter man ju olika eldsjälar och folk som jobbar runt omkring och sånt. Och ibland det man får höra är ju så här, bara, men det har inte hänt någonting. Så att jag menar verkligen på alla sätt och vis att det är sjukt mycket kvar. Och man önskar att det kunde gå så mycket snabbare.
Ja, men vi måste... Jag tänkte så här... att vi hade kommit mycket längre. Så jag tänkte när mina tjejer börjar spela och kommer in i det, ja, men då finns inte riktigt den där tjejer ska inte spela fotboll. Och sen så är de då stolta för att de spelar i en akademi och sådär. Men de får ju höra hela tiden. Du är ju tjej. Det är bara en tjejakademi. Fortfarande.
Det finns ju såklart ingen quick fix. Men finns det någonting konkret som du har tänkt att hade man bara... tänkt annorlunda där eller förändrat det där och att det går att genomföra ganska snabbt, så hade saker och ting blivit bättre? Eller är det tyvärr inte roligare än så att vi måste över lång tid förändra saker och ting?
Får jag bara säga en sak? Alltså, där är ju jätteviktigt hur man fördelar resurserna. Alltså från första början. Alltså, om du är en stor klubb och så har en akademi på killsidan som börjar vid 8 år, varför börjar då vid 13 år på tjejerna? Varför lägger vi inte lika mycket resurser på flicksidan? Ja, men då kan vi ju prata om att här sidan genererar mer. Fast det är här sidan. Det är ett A-lag. Det är en verksamhet. Men pengarna ner i ungdomsfotbollen kan ju definitivt redan nu fördelas bättre. Så tycker jag.
Mm, absolut. Och jag tror att det handlar ju om vad man skickar för signaler hela tiden. Så det går ju... alltså absolut från klubbnivå till distrikt till förbund, Svenska fotbollsförbundet och sen ut UEFA, FIFA. Alltså det, och jag fattar att det tar tid och jag fattar att det är svårt och att det är ett jobb som, så att jag menar, man kan ha den sidan med sig. Sen måste man ha en sida för att få förändring, så måste det liksom, man var lite rebell i det. Och det är klart att, jag menar, man önskar, alltså man kan sätta... förbundet kan ju också, alltså de kan ha svar på tal varför fördelningen ser ut som den gör, och det kan man ju acceptera om man står för det. Men sen kan man ju också känna att det är de som sätter nivån och det är de som sprider en viss vad ska man säga, riktlinje och vad som gäller. De kan ju också välja att visa vägen. Så att liksom, och åt alla håll. Men det är klart att det, alltså förbundet har ju en stor del i det, och man önskar ju att sätter de riktlinjer rätt, så kommer ju det gå neråt.
Är du för eller emot pyroteknik?
Ja, jag vet att det finns jättemycket problematik kring det. Och jättemycket... Då jag var närmst det var ju när jag spelade i Lyon och när man var på herrmatcherna, för det är där det finns mest. Och, alltså, man var ju med om att någon förlorade handen på vägen. Liksom, och, sådär. Så att, det finns ju problem. Men jag kanske inte är så inläst att jag kan svara om jag är för eller emot det. Det är också fantastiskt såklart att det är... att det liksom, det finns en kultur i allt det med supportrar. Så att jag ska inte sätta ner foten på något sätt. Men det finns ju såklart nackdelar med det också.
Hata inte att bränna bengaler i Frankrike.
Nej, precis.
Vem, vilka eller vad hade du på väggen i flickrummet?
Oj, det var väldigt blandat, ja. Men jag kommer ihåg Carola. Och jag kommer ihåg, alltså det här var ju väldigt länge sedan. Jag kommer ihåg typ The Boppers. Alltså, aj, vet ni vilka det var? Ja. Liksom? Ja.
De gjorde väl en låt med Markoolio i någon slags här, nu gör vi en sista, nu gör vi ett sista försök.
Kraftansamling.
Ja,
till och med alltså. Ja, men det var lite, ja, det hängde upp där, och Marcus Schenkenberg kommer jag ihåg också. Och sen senare fotbolls, alltså det fanns liksom så här, jag vet. vi pratade inte mer om det, men VM94-gänget
också. Jag hade Schenkenberg på ryggen. Vad säger jag? På ryggen, jag tatuerade honom. Nej, jag hade, sen kom Peter Andre. också.
Ah, såklart.
Ja, sen så kom det fram att Peter Andre, han hade silikon i sina magmuskler, så var det fake. Men sen så kom det också fram, när Schenkenberg var med i Fångarna på fortet, då pratade man väldigt mycket om att det där är inga äkta muskler, som var så jävla dålig.
Det är
silikon i bicepsen. Tror han hade det också.
Han orkade inte slå av repet med svärdet. Han orkade knappt
inte lyfta svärdet.
Ja, exakt. Okej, så det var en jävla blandad kompott.
Ja, och VM 94 lite senare kommer jag ihåg också att jag hade. Ja.
Förstår du hans regeln? Ingen skam jag säger
nej. Nej, jag gör nog inte riktigt det. Och jag vet att jag liksom över tid även har pratat med domare. Och det som sades då är ju inte tydligen nu. Och sen så, alltså, de pratar alltid, eller från början pratades om, alltså, allt som var naturligt var okej liksom. Men nu har ju allt bara blivit onaturligt. Det är inte naturligt att hoppa upp och hålla armarna bakom ryggen heller. Liksom. Så att det finns...
Du borde bestraffas. Gult kort om du hoppar upp med armarna bakom ryggen.
Ja, nej, men som sagt, ingen skam att säga nej på den här frågan. Jag är stolt i nej-hörnet här. Jag förstår inte hans regel. Jag tror liksom att det där är väl hans. Nej, det var tydligen fel. När du blickar tillbaka på din karriär, vilken tröja har du på dig då?
Ja, och direkt så kommer både landslaget och Lyon. Det är väl de centrala liksom, med en nummer 8 på ryggen.
Vi har ju försökt fjäska till oss en tröja. Kommer den?
Ja, alltså jag ska gå och kolla i mina gymmer, men jag ska nog försöka hämta upp något.
Av allt maxat du har upplevt på fotbollsplan, vad är egentligen det fetaste?
Jag har några stycken så, men... Nej, men jag måste, alltså OS, hela sista delen av OS 16 i Rio var liksom så här, ett leende på läpparna, så bara drog vi igenom kvartssemi till final. Och jag vet att det kanske inte är det roligaste att komma till straffar liksom, rent så här, om man har stängt igen matchen, men straffar är ju helt sjukt när det kommer till fotbollen, för att det är så här. Det är eufori och det är liksom...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
djupaste sorg om man hamnar på andra sidan, och vi hamnar ju i euforin, så USA liksom slår ut de som har varit i de senaste 5 OS-finalerna var sjukt stort, och det ledde ju till Maracana 80,000 mot Brasilien och sen en final, så det var stort, första medaljen liksom på de sidan var stort.
Slog mig nu när du sa USA, det är inte många svenskar som hamnar borta i staterna som plats.
Nej, och jag vet inte varför, men det har ju varit så osäkert också. Jag funderade ju på det när jag var lite redo så här 2008 och tänkte att...
Fanns det
kanske...
bud då? Så?
Ja, men bud, men jag visste liksom att det fanns intresse och sådär, men det var väldigt osäker liga. Ett år så gick den ju konkurs typ innan den ens han startade nästan, och så stod spelare där.
Det låter amerikanskt.
Eller hur? Alltså det är ju sådana satsningar som kanske inte riktigt, de har ju inte samma kultur liksom, och det är, ja, inte
här
en liga
ligan
som...
har ju också gått i konkurs några gånger liksom.
Ja, ni
men
fattar.
Det, alltså, allt är så mycket business. Är det dålig business att kämpa på med ligan här? Det gör man inte då. Då är det bara konka skiten. Konka skiten, så börjar vi om någon annan gång.
Man ser ju aldrig. Nej. Man får aldrig några rörliga bilder. Men man hör ju hela tiden om att det är 25 000 på läktarna på damfotbollen. Och helvete vad de kör där borta. Och det är collegefotboll och allting. Men man har aldrig fått det riktigt bekräftat.
Nej, men jag fattar. Men nu så har det väl ändå hållit en viss nivå över tid. Så då kanske man kan våga satsa. Men jag menar, nu finns det så många europeiska klubbar som lockar och som skapar bra förutsättningar, så att det blir inte samma sug.
Från att du kom med i landslaget strax efter det där VM-silvret 2003 och hela vägen fram till du la av, så var det ju inte många gånger ni gick in i ett mästerskap och var nederlagstippade eller där det var någon jävla bragd att ta sig vidare från gruppen, utan det fanns ju alltid mer eller mindre realistiska möjligheter att gå hela vägen. Hur surt var det att aldrig gå hela vägen? Eller är det liksom, är det högsta betyg ändå med de medaljer som togs?
Alltså jag tycker det är ett väldigt högt betyg att jag tagits så mycket medaljer när man kollar tillbaka bara 2000-talet. Det tycker jag verkligen. Men däremot så har ju vi kört så här berg- och dalban mellan mästerskapen. Alltså verkligen, alltså jag var ju med i studion 19 nu liksom, och det började ju med att visa så här varannan mästerskap och så var det upp och ner liksom. Så att, det är någonting med att vi sätter oss i en position där vi liksom tar medalj och får förväntningar på oss och så rasar det. Och jag tror inte så mycket att det är pressen, utan det är mer så här att Sverige är rätt bra på att vara underdogs. Alltså det är ju den krassa sanningen. Vi kanske inte har haft liksom, det är vi som har styrt spelet och hållit i boll liksom. Det har kanske varit tvärtom, eller åtminstone att vi behöver ett lag som avancerar för att utnyttja de ytorna som vi vill åt, liksom, i alla fall i svensk landslagsfotboll. Så att, det är väl där det har varit någon, alltså man, om vi kunde liksom hamna på en jämnare nivå. Men sen så måste man ju konstatera också att nästan varje mästerskap så har det ju funnits ett x antal lag som egentligen rankingmässigt är bättre än oss. Så att då blir det ju ändå ganska godkänt, tror jag.
Men är det ungefär där vi är rankingmässigt?
Alltså, nu rankingmässigt så tror jag vi jag vet inte ens om vi, jag
no,
tror
i att ditt vi, huvud, var skulle du sätta
så? Nej, men nu är vi ju precis typ inne på topp 10 skulle jag säga. Det finns ju ganska många lag som har klivit förbi, men det är fortfarande lag som Sverige kan slå. Så att vi, precis som du säger, så här, Sveriges högsta, jag menar så här, högsta prestationsnivå är ju ganska hög ändå liksom, så att det är inte så, vi kan ju alltid räkna, men alltså man får ju faktiskt ha förväntningar typ nästan varje gång.
Så en liten tagg sitter ändå i det?
Ja, absolut, alltså, och framförallt den där jäkla tysktaggen, för det var ju liksom, det var ständigt ett Tyskland som vi förlorade mot, och det var alltid ganska jämna matcher överlag.
Man var ruskigt trött på Birgit Prins.
Jag tänkte
där
precis säga det.
Skämtar du eller? Alltså, Birgit Prins, hon var ju...
Nu har jag inga starka känslor för några tyska fotbollsspelare, men Birgit Prins låg ju högt upp på hatlistan.
Ja, det gjorde hon.
Ja, hon var svinbra, och sen så fortsatte det maskineriet, så vad ska man säga liksom? Men de förstörde ju mycket för oss.
Handen på hjärtat, jag känner vart åt ditt svar kommer barka, men handen på hjärtat, när landslaget förlorade semifinalen i VM i fjol, kände du ändå en liten glädje?
Ja, den är ganska...
Förstår du hur jag tänker? Alltså att du har varit med så många år, ni har liksom varit så nära att gå hela vägen, och så hade de gjort det direkt post liksom lotta eran. Jag tror att Zlatan hade ju inte jublat ifall Janne och gänget hade gått hela vägen 2018.
Nej,
det hade känts jobbigt.
Ja, men så här då. Jag vet att jag sa, jag fick nog någon liknande fråga, inte exakt så rakt på sak, häromdagen, och då sa jag typ så här, alltså på riktigt, alltså det var kul att vara nära och vara där. Sen var det ju en sorg på något sätt. Att det var, och precis som du säger, så här, första mästerskapet man inte är med. Så man är ju ändå inte riktigt där. Så här, 95% av hela mästerskapet var ändå härligt gött. För att jag, alltså jag älskar de brudarna liksom, och jag vill dem verkligen väl.
Men 5% knuten näven när de åkte i semin.
Nej, inte att jag önskade så något specifikt resultat. Så cruel är jag faktiskt inte. Men däremot var 5% jobbigt liksom. Det var ju Lyon. Alltså det var i min hemmastad. Mm. Alltså den här känslan av att man skulle vilja stå där. Den var stark, och det var tufft. Helt klart.
Nu tänker jag att Kajsa här utanför snart kommer börja knacka på, för ni ska vidare. Det är bråda dagar för boksläppande Lotta Schelin, men vi har några korta frågor kvar. Nu inga å ena sidan och andra sidan och långa utläggningar här, utan nu är det rappa svar. Är du för eller emot VAR?
Ett utvecklat VAR, ja.
Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
Vem från fotbollsvärlden? Alltså det hade ju varit rätt kul att dela en flaska vin med Maradona. Det känns ju som att han gärna gör det, först och främst. Och sen så har ju han sjukt... han måste ju ha ett intressant liv. Och den fotbollseran var, hade jag velat veta mer om.
Du känns aningen mindre dekadent än Maradona efter den där flaskan.
Ja,
favoritarena?
Ja, vad kallas den nu för tiden? Men Lyons hemmaarena är väl såklart min...
Mäktigaste numret du har i din telefonbok?
Mäktigaste numret? Ja, då är det väl i så fall våran kära statsminister. Det har jag. Alltså om ni pratar mäktiga.
Mässar ni ibland?
Nej, mässar...
Känns som att det är Säpo på er. Bara säga att man har numret så knackar Säpo på er.
Ja, jag skulle aldrig släppa det. Nej, men han har ju följt oss och sådär, så att, han har varit trevlig.
Kryptoskyddad liksom, telefon, alla som har hans nummer.
Bästa spelare du spelat mot?
Alltså, ja, det finns ju sjukt. Alltså, rent så här, om jag ska möta en mittback, så Wendy Renard är ju sjukt bra, både defensivt och offensivt. Så hon kommer nog stå med länge i historieböckerna. Men sen om vi bara möter någon så är ju, alltså, Prins och Marta var ju liksom de absolut största i sina tidsepoker.
Och bästa spelare du spelat med?
Jag har spelat med Marta, men det var, hon var kanske inte bäst i världen då. Men jag älskade att spela, alltså det fanns ju svinmånga bra i Lyon, men jag älskade att spela med Camille Abély, en av alltså nummer 10 i Frankrike. Hon var briljant. Så.
Om du inte får svara Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo, vem är världens bästa fotbollsspelare idag?
Alltså jag gillar ju Salah väldigt mycket och han är nog med där. Lewandowski har ju presterat på så sjuk hög nivå under så lång tid och han har väl inte riktigt fått den där sista utmärkelsen, så att möjligtvis att han ska få ta
det. Är Lewandowski, nu slår det mig, är Lewandowski här i fotbollens Lotta Schelin?
Alltså, the body.
Ja, exakt. Nej, men jag tänker slakt rätt ut klubblagsmässigt. Bäst i landet, mest målskytt och sådär, men inte riktigt den där pricken över i landslagsmässigt.
Kanske. Mm. Men vad ska Polen göra?
Ja, förmodligen ingenting. Alltså Lewandowski kommer väl lägga av som Lotte Schelin.
Att... Men jag kan tycka att det finns liksom toppar i Lotte Schelins landslagskarriär. Du har ändå liksom mästerskapsmedaljer. Är du med? Alltså OS.
Jo, men
alltså Brasilien.
Fast man måste väl, alltså man måste väl ha lite relativa perspektiver. Alltså jo, Lotta men... tillhörde ju ett Sverige som inte ska jämföras med Polens herrlandslag.
Jag menar det. Så att... Jo, men ändå.
Hur hamnade vi här? Lewandowski och Salah nämner du. Det är väl två svar så goda som några. Klockan börjar bli mycket. Vi ska runda av. Du ska dra några lyssnarfrågor lite snabbt.
Jag kan inte bara få göra det, för det är många som har skrivit in här. Vem blir Sveriges nästa stora stjärna på damsidan?
Ja, det var en väldigt bra fråga faktiskt.
Bennison.
Ja, men exakt. Men det enda med alltså Bennison, uppenbarligen verkar ju ha en sjukt stor talang och är väldigt duktig tidigt. Sen vill jag för hennes skull också inte lägga den pressen på henne, för det är alldeles för tidigt. Alltså,
det skrivs också som en hårt arbetande spelare som inte alltid har varit bäst i sina lag och sådär.
Nej, och hårt arbetande gör väl också att man kan tro på henne. Mm. För att det betyder ju att hon alltså, vet och vill lägga ner jobbet som krävs. För det krävs ju ett jobb. Men alltså, man vill se lite mer på den absolut högsta nivån för att kunna säga det.
Ja,
men det är klart
som
att
har
slagit
igenom som är lite äldre som liksom är på väg att verkligen bli...
Ja, men alltså, just nu så finns det sån bredd. Alltså, förutom de... liksom, äldre gardet som jag lirar med som har...
Kommer upp en del tjejer nu.
Ja, exakt. Så att bredden finns ju verkligen. Så det finns jättemånga intressanta namn. Och så får vi se vem det är som tar det där sista klivet.
Du, Patrik som gör Bara Blåvitt podden, han vill bara hälsa.
Ja, vad trevligt.
Han säger, man kan ta en tjej från Kållered, men man kan inte ta Kållered från en tjej.
Helt sant.
Varför spelade du alltid med vristband under Gabbiadini här?
Ja, ah, vad trevligt.
Gabbiadini som för övrigt, hans nick på Twitter är ju landslagsspelare i Italien, eller var, ja, inte exakt. Längre.
Och syrran. Ja, exakt. Exakt. Ja,
men extremt lika är de.
Väldigt lika. De hade kunnat lura vem som helst.
Jag tycker...
Nej, bristband,
men jag vet inte, vad ska man säga? Alltså, det var ju ett svettband och det hade jag ofta, men det är ju väldigt enkelt. Lite vidskeplighet, så att jag ville ha det där. Men gött också bara att få bort här saltet i ögonen. Typ.
Vi har en god vän i Häcken som heter Erik Friberg. Han har också ett vristsvettband som är så fruktansvärt äckligt. Alltså, han har typ haft det sedan, jag vet inte, han var 12. Och det är också så här, han kan inte spela mer. Men det ser direkt snuskigt ut. Det ser ut som en smittohärd.
Men jag respekterar det.
Ogster tycker jag ställer en intressant fråga. Vem har betytt mest för dig under din karriär?
Alltså jag har ju alltid framhävt syrran såklart. Alltså hon har ju betytt jättemycket. Både för först var ju jävlig liksom. Alltså hon var ju den som skrek på en eller pushade en eller lämnade en i skogen och sprang och hela den biten. Så att jag fick ju verkligen kämpa för att hänga med. Men sen när det väl slog över så var ju hon största stöttepelaren. Så att utifrån det så är det ju hon liksom.
Hade du någon mer?
Ja, absolut. Jag trodde du skulle ställa. Vem är bäst av Anvegård och Blackstenius? Och varför har inte Anvegård hypats mer? Då får du möjligheten att hypa.
Snyggt. Alltså det är två helt olika spelartyper. Blackstenius har ju spetskvaliteter som gör att hon redan jättetidigt var avgörande på liksom absolut högsta nivå. Alltså redan 16 var hon med och gjorde ett avgörande mål mot USA. Så att när hon är på topp så är hon riktigt, riktigt bra. Hon har specialiteter verkligen för att vara avgörande. Anvegård är ju en väldigt så här fin fotbollsspelare, tänkande, kanske inte har samma snabbhet liksom, utan lite mer target. Men hon liknar liksom en Victoria Svensson om man följde henne på den tiden. Och vilken vet vi hur det gick för henne, så att Anvegård har ju alla förutsättningar. Sen kanske hon behöver prövas också liksom, mot det absolut bästa motståndet för att se om hon har det där lilla sista. Men jag ser inte varför hon inte skulle ha det.
Sista frågan då. Malcolm Kvarnvik. Jag tänker att jag gör om den frågan lite grann. Han är inne på varför inte fler kollar på damfotbollen live. Det har ju blivit, som vi nämnde senaste mästerskapet, var ju succé. Över 1 miljard tittare. Eller hur det nu var. Ja, var det 1 miljard?
Worldwide.
Mm. Ja. Mm. Men livefotbollen då, hur tror du att det kommer utvecklas framåt?
Alltså svinmycket. Sen har vi ett problem i Sverige att locka folk till arenorna liksom. Mm. Alltså,
men jag tänker på så här nu i Italien och Spanien till exempel, när Real Madrid har ett lag och vi har 2 spelare där. Inte för att det, just de 2 hade med frågan att göra, men Real Madrid kommer. Ja, men då kan de locka i Sevilla. Så hade de ju derby på killsidan och så la man damderbyt innan. Och en biljett gällde. Så då hade man ju 30 000. Jag tänkte att det var en smart grej att göra och liksom locka och kolla vilken stämning vi också kan ha.
Men det är ju det.
Jag tänker att det är storklubbar som kommer in även i Italien. Alltså Brescia köptes upp av Milan och så är det Milan. Ja, men då har man större möjlighet att få in Milan-supporterna. Brescia-supporterna är ju ganska få i Sverige. Så det gör ju inget om Hammarby som fyller kanalplan med 3 500 kommer upp i allsvenskan, tänker jag, bara för liksom inramningen.
Ja, men man ska vara medveten om att alltså i klubbar, i herrklubbar överlag så finns det ju en kultur av att följa sin klubb och det gör man med hela hjärtat och alltså som ni säger, alltså det kan vara religion liksom i vissa länder och jag menar, då följer man ju alla väldigt slaviskt och åtminstone skapar en plattform för att kunna göra det. Så att jag menar, direkt när den finns så kan ju de verkligen fylla, alltså damfotbollen som produkt funkar ju liksom. Så har man den kulturen så är ju det sjukt bra, så det kommer ju hända hur mycket som helst och det gör det redan. Och vi är långt framme på landslagssidan i Sverige, men klubbsidan så finns det inte kanske på samma sätt den kulturen och lika många supportrar för just den klubben och då blir det lite skralare. Men samtidigt, jag tänkte på det ni sa, ja, men sa ni 1 miljard följde...
Jag bara har den siffran. Ja, nej, men det var väldigt många.
Väldigt många tv-tittare, men man måste ju komma ihåg också, det är ju också för att det finns ett utbud. Du pratar om Italien, tog många kliv 2019. 2017, det var sista mästerskapet jag gjorde, då fanns det inte ens en tv-sänd, vad säger man, en broadcast för för Italien. Så de hade inte ens en enda som kunde se. Så man måste också fatta liksom att det är ungefär som 2013 när man hade ett visst antal tröjor att sälja, och så såldes det på typ första dagen och så hade man inga mer. Då är det ju jättelätt att sitta och prata om att man inte sålde tröjor. Förstår ni lite vad jag menar? Så någonstans när det breddas och man får liksom kanaler världsomspännande som sänder fotbollen, så kommer ju det också skapa intresse och folk kommer följa, så är det.
Hörrni, ni vill veta mer om Lotta Schelin, och det enklaste sättet, det är att köpa din bok I huvudet på Lotta Schelin. Massa spännande historier från din karriär.
Ja. Allt finns där, så vill ni veta. Så
var köper man boken?
Ja, men alltså, överallt tror jag lite sådär. Men Akademibokhandeln vet jag har kört igång, och Adlibris och lite sånt.
Går att få ta, nu kommer jag fråga om en... Nu, jag ser att den här är inte signerad. Jag kommer fråga om det. Går att få tag på signerade ex också?
De som förhandsbokade fick signerat i alla fall. Och sen så kanske man får träffas någon gång.
Vi säger i alla fall stort tack för att du kom hit och gästade oss.
Tack så jättemycket.
Du är varmt välkommen tillbaka. Hör av dig när du är i huvudstad nästa gång. Ta med dig en tröja.
Ja.
Så kan vi prata vidare om allt annat som rör både dig och fotbollen.
Låter strålande.
Alla gäster får avsluta sitt avsnitt med en valfri låt.
Oj, en valfri låt?
Ja, vad skulle du vilja att lyssnarna får... avsluta episoden med sina öron.
Det blir väldigt symboliskt också, så du väljer.
Men exakt, nu känns det som en sommarpro... Ja, Genie's Coming, eller vad var det med The Boppers? Det kanske är den vägen man ska gå. Nej, men alltså, jag vet, det kanske är skittråkigt, men jag tyckte den var svinbra, bara för att vad jag hade på väggen. Men Carola gjorde ju, vad heter det, låten tillsammans med...
Med Sara Larsson.
Sara Larsson, tack.
Vår producent Kim Hichén, han älskar Carola. Det gör jag också.
Men
jag
den kan man väl ändå...
Säg mig var du står, va?
Ja, exakt.
Med Sara Larsson och Carola, en nyutgåva.
Där
på,
har vi den.
Hette låten som The Boppers gjorde med Markoolio. Och rocka på, rocka på, rocka på, så hårt det går. Då rullar Kim Hichén igång Säg mig var du står. Vi säger återigen tack till Lotta Schelin. Ha en trevlig helg, så hörs vi igen nästa vecka. Nu ska vi släppa Lotta så att hon får dundra vidare till nästa boksläpparintervju.
Tack.
Hejdå.
Ciao Tutti.
För tiden rinner ut, den kanske snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha. Jag vill så gärna.